Okay.
Grattis också, Eurovision-vinsten, Aron.
Mm, tack så jättemycket. Stort. Det är lika dubbelt för mig som det är för vänstern.
Men tittade du på Eurovision?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det gör jag nästan aldrig faktiskt. Men det är väl kul att en feminist från Israel som försvarar MeToo vinner, för att sen se hur vänstermedia i Sverige nästan får kollektiv stroke i försök att förklara varför Israel inte bör vara med.
Men det var väl dels det, och sen också att hon hade approprierat asiatisk kultur.
Det är en annan grej.
Hur då?
Hon hade på sin kimono.
Okej, men Israel ligger ju i Asien.
Jo, fast det är inte tillräckligt mycket för, alltså de är inte sojabaserade.
De hade ju sådana japanska vinkande
katter. Homosbaserat
land. De hade ju vinkande katter också i bakgrunden. De här guldkatterna.
Jag håller med dig där. Det gick ju väldigt snabbt. Och det där är väl någonting som har hänt de senaste åren. Vi kan prata lite mer om det. Men att man rider på en våg och sen så kommer en annan våg och bara sköljer över den. Alltså man får det backlash från dem man tänker att man jobbar för. Och jag antar att hon framhölls som en stark feministisk förebild. Och sen hinner hon inte mer än vinna förrän då vissa vänstermänniskor vänder emot henne.
Ja, jo, så är det ju. Men den israeliska vänstern ser ut i princip som den europeiska vänstern gör. Alltså det är samma typ av hipsters, vegomänniskor som släpar sig fram längs med gatorna med illa genomtänkta indoktrinerat inlärda åsikter som de egentligen aldrig kunnat argumentera för de förstår inte varför de har dem.
Ja, intressant. Vi tar vidare. Välkomna till det här är nöjesprogrammet framför andra freakshow, och vi sätter igång introt så kör vi därifrån.
Ja! Bra. Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, komikern Aron Flam gästar och fortsätter sin kamp för att krossa socialismen.
Det är fredag kväll. Jag heter Messiah Hallberg. Jag sitter här bakom en mikrofon bredvid med Jakob Ökvist som vanligt.
Ja.
Hur mår du?
Nej, men jag är så glad just för att vi just kör live. Det är fredag och vi har en fantastisk gäst tycker jag den här veckan.
Verkligen, när man tänker på nöjesjournalistik i det här landet så är det egentligen ingen annan man tänker på än veckans gäst, Aron Flam. Välkommen hit.
Tack så mycket, Messiah.
Hej.
Ja, det måste verkligen vara så, eller hur? Hej.
Kul att du är här. Vi pratade ju lite om att du skulle komma hit. Men du twittrar ju om programmet. Det är kul att du lyssnar.
Jag twittrade. Och,
ja. Jag blev så fascinerad att du twittrade och att du lyssnade. För det var när Schyffert var här.
Exakt.
Bara höra vad du skrev. Det var kul. Roligt när man säger halva försöker tala med Schyfferts pungkulor i munnen i Freakshow podcast. Det låter som danska.
Ja, det gör du.
Ja.
Det blir ju grötigt med just kulor i munnen.
Ja, så är det.
Särskilt Schyfferts.
Ja. Nej, men jag blev så förvånad att du ens lyssnar på podcast. Det känns lite som att man får en tweet från Junabombaren att han lyssnar på min podcast. Har du mottagning där i din stuga?
Ja, men det där tror jag... Nu är det ju så att vi bor ju i samma stadsdel.
Definitivt.
Mm. Den sista stadsdel i Sverige som inte har islamiserats.
Ja, men tack Gud för det.
Ja, men vad jag menar är bara att så här, jag tror att ni lever lite i en bubbla, du och Schyffert. Alltså jag förstår inte hur det är möjligt. Alltså Schyffert förstår jag, för han har ju varit berömd sedan han var 19. Så han har ju liksom, han har aldrig varit i verkligheten riktigt.
Nej.
Men du går ju på gatan och du är ju som jag. Du åker ut och turnerar i mindre städer för betydligt mindre publik än Schyffert.
Definitivt,
i alla fall.
Definitivt. Ja.
Så jag menar, du måste ju i alla fall kunna se dig om till alla de här städerna du kommer till. Ta till exempel Eskilstuna varje gång. Är du uppträder på Bio Royal där, vad heter det?
Ja, absolut. Ja. Jag har varit där.
Ja, men då vet du ju liksom, därför att då kommer man till Eskilstuna. Du och jag har jobbat ungefär lika många år.
Det är intressant nu, jag bara pauserar det här lite grann. Jag har absolut ingen aning om var den här tesen är på väg. Men nej, det ska men... bli intressant. Nej, men jag bara, nej, men jag gillar på upplägget. Du har ju ändå sett dig om. Och sen så,
alltså vi åker runt till massa småstäder. Ja. Och i de här småstäderna så lever folk. Och sen så ser man hur då till viss del politiken påverkar de här människornas liv.
Mm. Ja.
Och Eskilstuna till exempel är ju ett superbra exempel, därför att där har du ju liksom den vita delen av stan och invandrardelen av stan, och Bio Royal ligger ju liksom precis på gränsen.
Någon form av West Side Story spelas upp där.
Ja, det är lite det som det har liksom... Det
jag kommer här för att få in sådana nöjesreferenser.
Så att det blir en nöjespodd.
Okej, du menar att det är segregerat. Absolut, okej. Precis. Vad hade det här med Schyfferts pungkulor att göra? Du menar att jag understödde hans vänsterpolitiska tes?
Ja, men Schyffert gick väl ut för jävla massa år sedan och sa så här att han skulle han gå ut och säga att han var sosse därför att han skulle göra politisk satir, och det är ju kul med tanke på att han antagligen inte gått ut gymnasiet och inte läst en bok i hela sitt liv. Så går han ut och nu ska han bli politisk satiriker, och då blir han sosse därför att han gillar att sjunga med änglarna, kören liksom. Vilka är flest? sossarna är störst. Så han gick med i sossarna. Sen har han väl inte riktigt egentligen tänkt igenom det här. Men ja, nu är han fast där. Okay. Måste han propagera för det? Det var därför jag lyssnade på er podd. För att du och Schiffert var med i samma podd.
Ja, jag misstänkte att du inte lyssnade förra veckan när Oscar Schia var här.
Nej, jag vet faktiskt inte vem Oscar Schia är.
Trist. Italienare.
Trist, italienare. Han känner Benjamin Ingrosso. Okej, okay, jag misstänkte att just Schiffert var som ett rött skynke och att det fick honom att klicka på podcasten i hyddan. Alltså jag har inga problem med att ha just hans punkkulor i munnen. Jag tycker att han är en väldigt begåvad man. Så jag antar att hans punkkulor också innehåller någon slags kvalitet. Men är det att han då står för någonting som du, alltså jag förstår inte riktigt vad min koppling är, att jag inte ifrågasätter honom som vänsterpolitiskt aktiv.
Nej, jag kommenterar, alltså jag lyssnade på podden för jag ville höra vad ni hade att säga.
Ja.
Mm, och vid det här laget så börjar ju liksom marken skifta under era fötter. Så är det ju.
Ja, fast återigen, vems fötter?
Alltså, så här är det, att du har ju tagit vissa positioner här under de senaste åren.
Det vet jag inte om jag har gjort.
Aha.
Alltså, vilka positioner då? Vad menar du? Att inte lösningen på folks problem är att ut med svartingarna. Ja, okej. Okay. Om man måste ta den debatten, absolut. Då har jag tagit den positionen.
Har du någon aning om hur många bilbränder det har varit i Sverige sedan 2006?
Nej, ingen aning.
Ja, men gissa. Jag gjorde den här leken med min analytiker bara häromveckan, okay, för att se hur insulerad han var.
Okej, okay. 1000. Ingen aning.
Det låter ju, men det är nästan 16 000. Så det är över
16 000?
Ja,
okay,
det är alltså över 1000 per år.
Yeah.
Ja.
Det är ett fakta.
Det är ett fakta som man verkligen... Tänk efter vad det innebär. Tänk efter. Liksom, tänk vad det är för land. Över 1000 bilar per år brinner. De brinner ju inte på Gärdet där du och jag bor.
Nej,
du och jag har ju inte sett en enda brinnande bil.
Nej,
och
inte.
Brinner det över 1000 per år, då tycker man ju att man statistiskt sett borde se en bil någonstans som brinner.
Ja.
Ja. Så de brinner ju inte där vi bor.
Nej.
Och de brinner ju verkligen inte där Schiffert bor. Med Nor.
I Vasabacken, nej.
Det gör de ju inte.
Nej.
Så när det gäller Schiffert, att han liksom är helt insulerad och har varit insvept i någon sossebubbla sedan han var ett litet barn, det kan jag ursäkta. Att du som åker runt i alla de här städerna och ser dig omkring, du borde lagt märke till det här med så här. Du borde sätta
till brinnande bilar.
Brinnande bilar är ju ett exempel.
Men
du och jag är komiker, och komiker är ju omvärldskritiker,
absolut,
eller hur? Och då
absolut.
Borde vi sätta oss in i vår omvärld, läsa på om vår omvärld, försöka ta reda på varför det ser ut som det gör och hur det faktiskt ser ut.
Absolut.
Och att då säga någonting i stil med, ja men, köra ut svartskallarna. Ja.
Om man tar SD som ett exempel, så är det ju deras grundläggande och enda lösning på i stort sett alla frågor.
Deras lösning är assimilationspolitik, vilket sossarna hade fram tills bara för några decennier sedan.
Ja, okej. Okay. Absolut.
Så de är sossarna?
Det är tveksamt.
Sossarna innan liksom...
Sossarna var inte ett parti som skapades med enkom det syftet att samhället skulle bli en bättre plats om vi så att säga återgick till ett svenskt ideal, skulle inte jag säga.
Alltså sossarnas vurm för svenskhet i det tidiga socialdemokratin var enorm.
Absolut. Men det var inte ett parti som grundlades med det enda syftet.
Alltså Per Albin Hansson, Per Albin Hansson, vi kan säga att han är landsfader nummer två i gänget. Hela hans grej var ju egentligen svenskhet, inga invandrare och att svenskar är bäst i världen och en överlägsen ras. Det var Per Albins grej. Jag tror också att man ska liksom komma ihåg att svenskarna har ju liksom levt en lögn väldigt länge, definitivt sedan 46. Men generellt så är det ju så att sossarna är väldigt bra på att genomföra stora idépolitiska program som de vanligtvis fått idén från någon annanstans, alltså utanför landet, och sen genomför de det en masse här, och sen så går det 20 år, alla personer byts ut och allting går åt helvete, och sen så sopar de det under mattan och så hoppar de på nästa program.
Okej, okay. Ja. Så vad landade du i? Alltså vad kom vi fram till? Vi sa att marken lämnade under våra fötter och att det var 16 000 bilbränder i Sverige. Okej,
okay. Ja, men
absolut. Vad tycker du vi ska göra åt det? Och vad är det tecken på att 16 000, att det är segregerat Sverige?
Ja, men det första man kan göra är att nämna hur det faktiskt ser ut. Det första man kan göra är att försöka ta reda på hur det ser ut och säga hur det ser ut istället för att sitta och ljuga i poddar eller åka ut på stora scener och ljuga för massor av människor som har betalat pengar för att se dig.
Ljuga om vad?
Det kan vara vad fan som helst. Till exempel hur mycket invandring kostar över den kommande perioden, som Schyffert har en rutin om jag inte minns fel. Där han har räknat fel å det grövsta av den enkla anledning att han inte gjorde sin research.
Okej. Okay. Så att det du upprör över är att du menar att det finns folk som profiterar på att föra fram falska budskap.
Det blir jag nästan alltid upprörd över.
Ja, jag förstår, men det är det som
men jag känner ju många av oss. Så,
ja, det gör det.
Mm, så jag menar, det är inte så att jag alltid opponerar mig. Det gör jag verkligen inte, utan jag har inte opponerat mig under stora delar av mitt liv och min karriär som komiker. Men när man ser vart det barkar och ser att det liksom finns ingen som ens tänker säga någonting verkligt här, ja, då tar jag den rollen, därför att det är min yrkesmässiga funktion.
Ja, okej. Okay. Men om vi tar då ett exempel som säger 16 000 bilar. Det låter ju inte bra. Det jag menar, vad är det ett tecken på? Vad är lösningen? Alltså, för att bara sitta och ta enstaka fakta på en segregation. Jag menar, segregation har ju funnits. Jag menar, så har ju Stockholm sett ut i 30 år. Alltså sen jag växte upp. Har du varit förortsbygger?
Ja, sen Palme och gänget bestämde sig för att nu skulle Sverige bli multikulti och ta in hur många som helst. Till ett land där majoriteten av befolkningen egentligen inte ville ha invandrare.
Så din lösning är vilken? Har du en lösning eller vill du bara säga problemen? Vill du bara alltså, peka på att kejsaren är naken? Är det det du försöker göra?
Nej, jag har väl lösningar som jag har haft hela mitt liv. Men så är jag ju i grunden liberal också. Så mina lösningar är ju givetvis liberala. Och de har jag väl alltid sett ett behov av i det här landet, oavsett en stor invandring. Bland annat på grund av teknologisk innovation och det faktum att Sverige nu är ett land i världen vare sig det vill eller inte. Alltså vår geografiska belägenhet isolerar oss inte som det gjorde innan internet, bilar, tv, bio, radio. Så allt det där är över, och då tänker jag att för min del så skulle jag vilja ha starkare skydd för individen i grundlagen, stärkt yttrandefrihet, stärkt äganderätt, rätten att bära vapen, förbud för bidrag till föreningar. Det var väl typ det. Och en författningsdomstol.
Där har du då. Okej. Okay. Och då, och det här menar du såklart, ja, men Socialdemokraterna såklart inte står bakom dig i det här. Finns det något parti som gör det?
Nej, för tillfället är det ju så att så här är det ju att sossarna byggde ju det här landet till väldigt stor del, och det var ju en stor majoritet som röstade in sossarna också. Och sen så är det så att alla andra partier har varit tvungna att liksom ta ställning till det socialdemokratiska samhällsbygget, vilket har gjort att de flesta partier i Sverige har försvarat och hållt upp det socialdemokratiska statsbygget. Och det gör att oavsett om vi byter mellan en alliansregering eller en sosseregering, så får vi ungefär samma politik.
Okay.
Det blir inte särskilt stor skillnad.
Så rent politiskt menar du att, vad skulle du vilja se där?
Vad menar du?
Nej, jag menar, finns det något parti som kan genomföra som får det samhället att närma sig det idealsamhälle du ser framför dig?
Inte idag, nej.
Nej. Så finns ingen
ideal. Jag sysslar inte med idealsamhällen,
nej,
heller, utan,
nej, okay.
Utan det jag erbjuder dig är livet, det vill säga tråkigt, svårt, mestadels jobbigt, ibland enstaka gånger lite roligt. Men inte särskilt mycket mer än det. Alltså du kommer att få nu jobba.
Har du det här på din hemsida?
Mycket.
Nej. Det är tror jag inte.
Nej, men
ta bara eget ansvar för din egen lycka. Är också en del av.
Om det nu är lycka du är ute efter, absolut.
Ja.
Mm, eget ansvar. Ja. Sköt dig själv och skit i andra. Gammalt fint svenskt ordspråk som används allt för sällan nu för tiden.
Är det ett svenskt ordspråk?
Jag hoppas det.
Ja, det låter svenskt.
Okej, okay. Men så Jag tyckte ändå att det blev en jävla massa omvägar. Alltså det du menade i stort sett är att jag borde då vara ute och se hur Sverige ser ut när jag är ute. Och
nej, jag nej. Säger att du är ute och ser hur
nej,
Sverige
fast
ser
du
ut.
Du missförstår nog hur lite jag bryr mig om människor. Jag väldigt, alltså jag försöker, jag kör i min bil, sitter där utanför, hoppar in, hälsar inte på någon, gör mitt gig och åker hem igen. Jag kan inte, alltså jag vill inte svänga förbi ett område där det brinner bilar, om du nu hävdar att jag gör det.
Men säger du bor inte över hos familjer, ringer till Eskilstuna och frågar om någon kan ta emot dig,
nej,
liksom
det vågar jag nästan säga att Aron inte gör heller.
Nej.
Var har du ringer och frågar.
Nej, men du menar att du åker till Eskilstuna, du går ut och hälsar på.
Så här är det för min del, att när jag åker, och det här började jag med redan från början, när jag åker till en stad så brukar jag försöka hitta lokaltidningen numera på nätet.
Yeah.
Och så läser jag igenom den för att se vad som händer, och sen så brukar jag fråga arrangören lite frågor om hur det ser ut och hur deras liv är och vad som händer i stan och så vidare och så fort. Och ibland så leder det inte till någonting, och ibland så får jag ut ett jättebra skämt som jag kan inleda med.
Mm.
Men det är också så att när jag har den här arbetsmetoden så ja, då hör man ju en del och ser en del.
Ja, att folk säger att vissa saker är inte så bra.
Till exempel.
Ja, ja. Absolut. Och vad... absolut. Men vad är då... vad menar du att man ska göra med det här? Alltså...
Nej, men alltså, du behöver inte göra någonting. Nej. Med det här. Vi är komiker. Du gör vad fan du vill.
Jag förstår det.
Men grejen är den att... du lever ändå i ett land där kulturen i princip bärs upp till väldigt stor del av statligt stöd på ett eller annat sätt. Indirekt eller direkt. Och det betyder att du får betalt av medborgarna på ett eller annat sätt. Och då kanske du inte ska stå och ljuga för dem.
Vad har jag...
Jag menar inte dig specifikt, men vad jag menar är så här, att om det brinner i konserthallen du uppträder i,
yeah,
då ska du inte säga sitt ner lugnt och andas djupt.
Därför
att det är inte ärligt.
Nej, det är inte ärligt.
Och det är framförallt när det inte är ärligt, då är det inte bra konst.
Det kan jag hålla med om. Men och du tror att exempelvis om du tar om du inte menar mig, om vi tar Schiffer då, nu ska jag inte föra hans försvarstal, men du menar att hans du tror att hans konst inte är ärlig medvetet, eller du tror bara att han har skygglappar och inte ser verkligheten?
Jag tror inte att Schiffert är medvetet oärlig. Nej.
Nej, så nej. Du tror bara att han lever i en skyddad värld?
Ja.
Och är lite dum i huvudet.
Nej, alltså jag, alltså precis som Isaiah säger, alltså Schiffert är en utmärkt hantverkare i vårt skrå.
Verkligen.
Verkligen. Mm. Och det kan man inte ta ifrån honom. Det tycker jag.
Fast man vill.
Ja, absolut. Hela tiden. Jag vill ta ifrån era talanger också om jag hade fått. Men så är det inte. Men om du ändå ska göra politisk satir, då sätter du ju inte Schiffert där. Därför att han kan inget om politik. Och du sätter inte Peter Settman där som SVT gjorde på Efter timmen. Eller Jasper Röndahl som jag uppskattar jättemycket. Men han är ju inte en politisk satiriker. Han har aldrig haft någon vilja att göra politisk satir. Då hade han ju gjort det på scen. Eller hur?
Mm.
Ja. Men de sätter ju honom där därför att det är tryggt för dem.
Ja,
stämmer det, Aron, att du inte får uppträda på svenska högskolor och universitet?
Så är det. Eller får och får, enligt lagen får jag ju, men jag kommer inte komma dit.
Du blir inte bokad?
Jag blir inte bokad och de ser till så att jag inte lyckas boka ett rum.
Vem ser till det här?
Kåren eller vem man nu kontaktar för att få tag på ett rum.
Som att det är som i USA då, att vissa colleges och universitet, när Ben Shapiro eller någon ska komma dit, så går människor ut och försöker bojkotta, visa att
ja.
Så. Okay. Men det är väl ändå någonting du har jobbat ganska hårt för att nå
dit. Men det finns en stor skillnad, förstår okay. du? Därför att i USA så är många universitet, de flesta, privata.
Yeah.
Och de får själva bestämma vilka de vill ha där eller inte. Och det är ju deras kunder i så fall vanligtvis som bestämmer det.
Mm.
Men i Sverige är det inte så, därför att i Sverige är alla universitet statliga, mer eller mindre, utom ett. Så det här är mina universitet. Och jag har lika stor rätt att boka ett rum och åka dit som alla andra medborgare i det här landet. När jag ringer KTH och får ett nej, då är det en sak. Men när till exempel några killar som gillar mig, som går på KTH, själva försöker boka ett rum hos kåren och får inget klart nej, men så många undvikanden att det till slut inte blir av. Då behöver man inte undra längre. Det är det vanligt passivt, aggressiva, väldigt fega. Jag brukar säga konformistiska, men jag har förstått att det är ett ord med dels positiva konnotationer och i vissa fall förstår inte ordet. Men grupptrycksoffer helt enkelt. Fega grupptrycksoffer. Jag har problem med fega grupptrycksoffer och vi är en nation av fega grupptrycksoffer. Därför kan jag heller inte vara nationalist om det är det som jag anklagas för, vilket har hänt en del på sistone.
Men det kan inte vara så bara att det är en grupp som gillar dig och så är det väldigt många som inte vill ha det där. Alltså förstår du, menar, det finns
jo, fast det är ju oväsentligt för yttrandefrihet i ett riktigt land, i ett riktigt västland, en demokrati. Då spelar det ju faktiskt ingen roll om majoriteten, därför att en västerländsk liberal demokrati är majoritetsstyre med skydd för minoriteter. Och den minsta minoriteten är individen.
Mm.
Och den viktigaste rättigheten är yttrandefriheten.
Mm.
Och om du sätter dem ur spel, vilket Sverige alltid gjort, så är du inte en riktig liberal västerländsk demokrati. Du är någonting annat.
Ja. Nu tänkte jag mer på, så du menar att vem som helst kan kräva att bli bokad på universitet?
jag kan ju inte kräva att ett universitet bokar mig som föreläsare. Det är inte det jag säger. Nej. Men vad jag menar är att det finns en massa föreläsningssalar på universitet och högskolor. Och vem som helst, om de här inte är bokade av administrationen under skoltid, ska kunna boka ett rum där.
Och du kan alltså inte rent fysiskt boka ett rum på en svensk högskola?
Rent fysiskt kan jag inte göra det. De jag har tagit in för att göra det åt mig har inte lyckats göra det.
De säger att det är omöjligt för oss att boka ett rum.
I
där
ett
vi
av
har
fallen där jag fick ett nej, eller där Hans, som då jag hade hyrt in för att boka mig, fick ett nej, då var till och med nejet formulerat som så att nej, det passar inte oss, men om du har någon annan stuppare.
Tipsar om Schyffert.
Ja, till exempel.
Messiah Hallberg.
Han har bokat direkt, jag gör ju gigget direkt. Nej, men så att, vad fan började vi? 16? Ja, precis. Nej, jag är inte så intresserad när jag är ute och reser och ser folk. Sverige var segregerat superlänge, så länge jag minns. Jag minns att jag gick i innerstadsskola på fester och så kom det in folk från förorterna. Och då sa
läskigt,
man så här,
va?
Ja, det var väldigt läskigt. Ja. Då tittade man så här, oj, förortskillarna är här. Och man blir ofta misshandlad på stan, så var det ofta förortsgäng och sådär. Och sen så blev jag ju själv en förortskille för att jag förstod att det gav mig tjejer och så vidare. Allt det här pratar jag om på scen nu, det är ganska intressant. Jag kombinerar då äkthet med skämt. Ja, det kan vara en kul idé.
Din utveckling har faktiskt varit rätt fenomenal, men så här.
Tack, Arne, det var gulligt av dig.
Med tanke på hur vi bråkade i början, kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer ihåg att du ofta kom till mig och sa att vissa skämt var rasistiska.
Nej, jag kommer ihåg att jag kom till dig och sa det där är mitt skämt, sluta
vilket
köra
då? Vilket då?
Jag minns inte, det var
något om att du är jude.
Jag kommer ihåg någon, nej, men jag kommer ihåg någon att du sa till mig så du vet att du kan vända på det där skämtet och så att punchlinen inte ska vara rasistisk.
Mm. Det är möjligt.
Ja. Det känns inte som att du hade du varit lika noggrann med det då?
Ja, det beror på om det hade blivit ett bättre skämt av det. Ja, det hade jag nog, då hade jag nog så här, det är två saker som gör att jag kommenterar en annan komiker. Ett, att jag tycker att komikern har talang.
Yeah.
Annars är det bortkastat
att
ge tips eller råd. Och två, om skämtet blir bättre av det. Annars är det ju ingen idé.
Nej.
Men får jag bara fråga, Aron, när man står och kör stand-up för en publik som inte är med en, då känner man sig ganska ensam och det blir ganska så här snabbt obehagligt i rummet. När du liksom tar ett plakat med orden krossa socialismen och så går du ensam till 40 000 människor som går under parollen socialism, jämlikhet, broderskap. Det måste vara en ganska utsatt situation och svårt att få med sig publiken. Eller vad är det du... Alltså jag vet inte hur du orkar ställa dig mitt i ett sånt tåg och tänka att ja, men det här kan jag vända.
Det här är exakt det som Aron vill att du ska... Den här frågan tror jag Aron gillar.
Ja, men jag förstår inte, hur känner du när du går ner?
Jag tror att Aron gillar ensamheten. Jag svarar åt Aron. Har jag fel?
Hur kändes det att gå där? För det här har du gjort.
Men du har helt... Messiah har helt rätt. Det kändes som att det här är ju... Jag är gjord för det här. Jag har aldrig känt mig så lugn. Så jävla lugn var jag. Det var så lugnt. Allting var så zen. Jag var så i ögonblicket.
Det var nuet. Du förstod österländska stora tänkarna.
Ja, och det var så
här
lång,
och nu.
Det var så lång tid.
Men du måste ha fått så mycket onda blickar och så mycket...
Hatet bara sköljde över mig.
Som ett renande bad.
Ja, fantastiskt var det.
Som att ligga på en spikmatta.
Ja, bättre än den här schaktimattan. Ja. Jag var ju tvungen att mer eller mindre kasta mig på schaktimattan för att känna något.
Ja, den längtan har jag svårt att förstå hur man liksom...
Nej, men jag längtade inte. Men jag kom till en punkt där jag kände att det här ska jag göra. Jag tycker att det var humor, det ligger inom gebitet. Det var dessutom dags. Jag hade tänkt att komma dit i mitt yrke förr eller senare ändå. Men allting har gått mycket snabbare än jag trodde att det skulle göra.
Men det var någon som kallade dig feg. För han sa, du gick i sossarnas tåg. Hade du gått i vänstern hade du blivit ihjälslagen.
Ja, precis. Så är det ju. Men det finns ett skäl till att jag protesterar mot sossarna. Och det är ju att Vänsterpartiet har liksom aldrig suttit
i
makt.
Ja, de har ju inte ens ambitionen att få makt. Alltså, de har inte ens slips på sig när de går till riksdagen.
Jag har de inte på när de gifter sig heller. Även denna vecka har vi en sponsor och även denna vecka är det Biltema. Och det är kul, det har varit härligt väder. Jag tycker att det är så kallad grillsäsong.
Så kallad grill, det är grillsäsong. Ja, jag vet inte varför jag ska ha ett SK för.
Nej, jag vet inte. Biltema är ju en bra möjlighet om man vill ha en ny grill. Jag kör du fortfarande med den här stora som man drar gasol och sånt?
Ja, du tror att jag har bytt då från en fet gasolgrill där jag kan stå liksom
Nej,
och ha
ju att du
som
in
en kommandobrygg. Jo, jag har köpt en klotgrill, men den är mer för att kunna ha med mig.
Du har köpt en alternativ grill på Biltema?
Ja, för att jag vill vara portabel.
Du, hur menar du? Alltså att
jag ska,
kunna grilla
var som helst. Ja, om jag står och väntar på bussen, jag missar en buss.
Ja.
Då kan man...
Det är otroligt.
Tända på, lägga på en flintastek.
Och den har du köpt på Biltema?
Såklart att jag har.
Ja, okay.
Det är där man ska köpa sin grill, ja, för de har ett otroligt utbud.
Jag funderar kanske på att gå över till gasol.
Jaha, du vänder åt andra hållet.
Ja.
Från kolgrill till gasolgrill.
Sån är jag.
Testa Biltema, för de har både och där.
Otroligt. Tack Biltema för att ni stöttar podden och gör det möjligt för oss att kunna göra det här.
Okej, okay, men det vi pratade om lite när Schyffert gästade då, det var ju att det fanns en... att ganska mycket komiker, ganska mycket kulturmänniskor genom åren ändå står på någon slags vänstersida. Att det fanns inte någon riktig, jag tror att vi sa båda två, skrev under på att det finns ingen riktig högerkomiker, speciellt inte i Sverige. Du skulle ju kunna vara en sån då, och vi sa väl båda att det finns ett utrymme för en sån komiker, och för att det finns en ganska stor lucka för folk som känner som du att vänstern har monopol på det som uttrycks inom media och inom kulturen, så finns det ju en ganska stor lucka för någon som du som då bjuder på ett alternativ och därmed...
Det där är ju inte sant alls.
Varför inte det sant?
Det är inte sant av den enkla anledningen att vänstern har i princip en monopolställning om du försöker ta dig in på kulturscenen i Sverige och har andra åsikter än vänstern, så kommer du att bli utkörd, utfryst, utmobbad, avfinansierad eller ditsatt på något sätt.
Var det inte exakt det jag sa?
Nej, men vad jag menar är att det finns ingen lucka. Därför att för att det ska finnas en lucka så måste du kunna ta dig in i luckan.
Jo, men jag menar att du
när du väl
det finns inga tv-kanaler och teatrar. Nej, okay. Och...
Nej, men... om du hackar igenom det så är det fortfarande så att det mediautbud som staten erbjuder i Sverige med teatrar, kulturföreningar, SVT, SR, UR, SF und so weiter, und so fort, så liksom du dränks ut. Du har liksom, du är mer eller mindre, alltså du måste vara så jävla monomant besatt av att få uttrycka dig för att överhuvudtaget fortsätta liksom i, ja.
Men varför skulle du vilja in i de korridorerna och göra din röst hörd när du kan göra den på helt egen hand idag på din egen YouTube-kanal?
Men idag finns ju den möjligheten. Ja. Det fanns ju inte när jag växte upp. När jag växte upp så fanns det bara så här, in på SVT och gör det så gott du kan där inne.
Mm.
Ja. Men nu finns möjligheterna och då tar jag ju dem. Mm.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår din tanke kring SVT och SR. Men du har ju då lyckats med det. Det var det jag ville komma till, att du har dina kanaler idag. Så att då finns det ju ett ganska stort utrymme där folk kan söka upp dig själv. Och därigenom blir det också ganska lukrativt, för det finns väl många människor som delar din åsikt att det är så vänsterstyrt. Och du då kom in där. Och då kan jag tänka mig att om du hörde det, så kan det varit som ett rött skynke för dig att du satt och blev arg.
Det är klart att jag blir arg av den enkla anledningen att precis nu när tekniken har gjort det möjligt för människor som mig att uttrycka sig fritt, och det gäller ju alla medborgare oavsett vad de har för åsikt och hur knäpp eller genomarbetad den är, så är det ju så att då går ju kulturminister Alice Bah Kuhnke ut och ser till att det här ska skattefinansieras så att ingen har ens möjligheten att slippa betala sin licensavgift.
Ja, du menar så public service blir skattefinansierat.
Vad som händer är att regeringen, alltså alla våra företrädare, inte bara i sossarna utan alla våra ledande partier utom SD nu som hoppade av efter massiv folklig kritik på nätet, de bestämmer sig för att det är klart att vi ska befästa det här enorma indoktrineringsmegafonen som vi har spenderat sedan 50-talet på att bygga upp. Det är Olof Palmes fel, alltihop.
Ja, precis. Men nu har du din podcast i alla fall.
Ja. Det är konstruktiv kritik.
Just ja, det. Precis. Det är väl härligt och det kan man väl i alla fall få två tummar upp att du har. Det jag menar är att det vill komma till att det kanske finns en ganska stor grupp som man också kan, både du och jag vill ju ändå tjäna pengar på det vi gör. Det finns ju ändå pengar att tjäna här också. Det finns ju en lucka. Känner du ibland att dina åsikter har, du kommer inte svara ja på det här, men kan du ibland känna att dina åsikter har skruvats åt för att ekonomiskt syfte?
Nej, ärligt nej.
Så din förskjutning
Nej, det är ingen förskjutning.
Det är ingen förskjutning.
Nej, absolut.
Har du varit samma, menar du att du är samma komiker idag som du var när du började? Rent ställningstagande?
Nej, det menar jag inte. Därför att när jag började med humor så var mitt syfte bara att göra humor. Även om jag ville göra politisk satir redan då, så var det fortfarande satir jag ville göra. Det vill säga inte primärt politik. Utan vad jag menar är helt enkelt att eftersom jag har varit en komiker och landet ser ut som det gör, så har jag liksom inte uttryckt vissa saker på alla ställen. Det passar inte på alla ställen.
Nej, verkligen inte.
Det passar i det konstruktiv kritik. Mm, det är där jag uttrycker det. Men
jag har ju sett Aron Flam i stringtanga på en stand-up scen.
Paljett-stringtanga. Ja, men jag tror att ganska många...
Där var det inte så mycket politik, men, nej, det var, men folk hade trevligt.
Men jag tror ganska många i den här branschen som står utifrån och ser dig, Aron, säger att du ändå har genomgått någon slags metamorfos.
Ja,
lite grann. Alltså genom åren. Och det är möjligt att den...
Ja, men, alltså det hoppas jag att jag har förändrats under livet.
Ja, ja.
Det är absolut.
Ja.
Utvecklats.
Ja, eller det vet du fan. Men förändrats, det har jag absolut gjort. Men det är ju klart också att så här, jag har alltid förstått att det kommer vara en kamp med tanke på just hur konformistiskt det är, alltså grupptrycksmässigt i Sverige. Det är verkligen, och det är bara åsikter det handlar om. Det är väldigt sällan beteenden som utesluts, utan det är åsikter. Och det har alltid stört mig, och jag har alltid arbetat mot det. Och när tekniken har gett mig möjlighet att uttrycka det mer, då har jag gjort det.
Men,
så jag, det är rätt konsekvent.
Men det rör sig också om väldigt
sättet.
Massa frågor. Du har ju pratat om till exempel då legalisering av marijuana.
Och
till exempel då så är det väldigt svårt att prata om det i Sverige. Men i USA har det gått från att vara totalt förbjudet till att i vissa delstater nu är totalt lagligt.
Mm.
Men Sverige, det går inte riktigt att diskutera det här. För det är fortfarande så att det är liksom... Marijuana är lika med att du börjar knarka och hamnar på plattan och dör i en för tidig död.
Mm. Ja,
det är
precis.
Fortfarande det man har lärt sig i skolan, ja. I svensk liksom.
Därför att sossarna har ljugit för dig.
Okay.
Ja, nej, men det är precis vad det beror på. Sossarna, alltså, det har med att göra med att det här landet är ett sånt jävla pushoverland. Det är liksom en stor flock, och kommer in en individ som är tillräckligt stark så kan den vända hela landet i vilken riktning det vill. Och Nils Bejerot, som instiftade det svenska kriget mot narkotika, är en sån person. Han kommer in med en religiös övertygelse och säger till alla, ja men det här är som vilken, så här gör vi. Och sen så gjorde alla så. Ingen ifrågasatte, ingen läste hans så kallade forskning. Ingen brydde sig, för det här är inte ett kritiskt tänkande folk. Och det är sossarnas fel, därför att de har sett till att folket inte är kritiskt tänkande.
Hade på de samma sätt som vi kan ha öppna gränser en dag och stängda gränser en annan dag, och ingen märker att något har hänt.
Folk märker.
Jag märker, men det är ingen som tycker alltså, att
nu
det
har jag har inte sett en flykting sedan 2015, det kan jag säga. Men en enda.
Men nu har det ju varit...
Jag hade en flyktingförläggning precis där vi bodde på Gärdet förut.
Jaha.
Och så tänkte vi gå dit en dag med lite leksaker med mina barn. Och så stod det ett gäng flyktingar utanför och spelade fotboll. Lite för aggressivt, så jag sa nej, kom nu gunga och så går vi.
Det var din aktion.
Det var min aktion, jag gick inte ens in.
men så, nej, jag måste nog säga att jag faktiskt inte skruvar till mina åsikter för pengars skull.
Nej.
Utan jag hade gärna sett att jag kunde uttrycka de här åsikterna, om vi nu ska ha statlig television, att alla åsikter fanns representerade, och eftersom de inte gör det och inte kan göra det i SVTs organisation som den ser ut idag, alla personer är hopplöst för indoktrinerade i den verksamheten.
Mm.
Ja, då återstår bara en sak, och det är att lägga ner.
Det finns ju många olika, när man är en skapande människa som alla vi tre är, så är det ju ibland svårt att inse sina begränsningar. Jag vet, jag försökte länge få en tv-program som jag försökt få igenom, bokprojekt som jag försökt få igenom och så vidare. Och så får man hem sådana refuseringsbrev eller avslag och så vidare. Den första tanken man får då, eller som jag fick i alla fall, var ju just så här, ja det här är, ja men lite det du säger, det här är för kontroversiellt, ingen som vågar det här är emot folkets vilja, det finns chefer som inte inser hur bra det här är eller hur viktigt det här är, eller att de vill sätta P för mig. Det är ju en ganska mänsklig idé, en instinkt.
Absolut.
Hur lyckas du särskilja den instinkten från en mer objektiv bedömning av varför åsikter hålls borta?
Innan jag började med stand-up, jag vet inte om du vet det här, men då sysslade jag ju med tv-formatutveckling.
Mm.
Så jag och senare också tillsammans, det var också innan vi började, jag och Jonathan Unge satt och utvecklade tv-format och gick runt på produktionsbolag och pitchade. Och jag fick nej på de allra flesta, och det ledde ibland till andra skrivjobb eller någon redaktionsjobb eller något sånt där, på något helt annat liksom. Men,
förstår du redan då att sossarna var fienden?
Ja, men det har jag alltid fattat. Men, eller liksom, när jag säger sossan, då menar jag konformism och kollektivism. Ja, men det är klart man tar illa vid sig, men jag tänkte nog aldrig att det var för edgy eller sådär, utan det är några specifika tillfällen i min karriär som har gjort att jag inser att vissa åsikter inte. Och Hjärnevask är ju absolut bästa exemplet.
Det norska programmet som gick på NRK som tar upp ganska, ja, i alla fall i Sverige, ett kontroversiella grejer, lite om raser, könsskillnader.
Kontroversiella över hela världen. Det är, alltså västvärlden i alla fall. Det här är kontroversiella. Okay. Det är ingen snack om att det är kontroversiella.
Det är inte en genusvetenskap som de slår hål på själva...
Helt och hållet, för det är ingen vetenskap. Men sen så tar de upp rasbiologi som också är liksom... alltså det är klart att
det... Ja, det har en dålig konnotation fortfarande.
Ja, det har ju det. Absolut. Ja, det är så är det ju. Men skälet till att jag tar upp det är för att det är så jävla tydligt. Därför att det här var det mest populära tv-programmet i norsk tv-historia, mer eller mindre. Så det är en garanterad tittarsuccé som jag har fått gratis och erbjuder gratis till SVT. Och de säger nej. Och de säger nej för att de vet att de har pumpat ut genuspropaganda i 15 år.
Men har man inte det i Norge också? Är inte Norge och Sverige ganska lik?
Norge och Sverige,
NRK, SVT.
Absolut, superlika. Men det mesta, när det kommer till de andra nordiska länderna, kommer härifrån. Vi är ideologiskt drivande. Mm. Mm. Och efter att det här programmet gick i Norge, då ströp de allt stöd till genusvetenskap i Norge. Men svenskarna gick ut och så här, säg inte det här högt nu, svensk regeringen. Säg inte det här högt, därför att då kommer det gå åt helvete här. Därför att titta på hur långt genus har gått i Sverige. Det finns inte ett departement, inte en myndighet, inte en skola, inte ett dagis, ingenting som har undgått genusparadigmet.
Jag var på en vårdcentral igår, och då var det en stor affisch där stod HBTQ-certifierad vårdcentral. Alltså de hade genomgått en HBTQ-certifiering.
Mm.
Hur nu den, men ja, det är en del av...
Alltså det är väl bra om det finns myndighetsföreträdare som inser att medborgare kan vara olika, men den respekten borde ju utsträckas till alla medborgare i lika hög utsträckning. Det vill säga, det ska inte spela någon roll om jag är homosexuell, trans, straight när jag går till en läkare eller en vårdmottagning, utan de ska ge mig den vård jag faktiskt betalar för via skattesedeln.
Ja, det är det som folk då har hävdat som är på motsatt sida av dig, är ju att det inte har varit så. Att har du tidigare kommit in som homosexuell, exempelvis, nu vet jag inte exakt hur det här sjukhuset
vilka
var.
Vilka vårdcentraler jag går
nej,
på.
Jag vet inte varför du söker upp just HBTQ-certifierade. Det kanske är vissa typer av analsmärtor som du inte vill att andra läkare...
Det är en salva som bara finns där.
Så är det givetvis. Alltså, kampen för homosexuellas lika behandling i samhället har varit lång och plågsam. Ja. Det får vi inte glömma. Men att gå från lika rättigheter till mer rättigheter än andra, that's a whole other story.
Absolut. Men jag menar bara att ursprungstanken med någon slags genusperspektiv har väl ändå varit god?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Nej, inte just genus. Genus
varför
är
inte?
Nej, men alltså jämställdhet, absolut. Mm. Feminism, suffragetter, jag är helt med på tåget.
Yeah.
Men nej, genus är sexism. Det är institutionaliserad sexism.
Aron, tror inte du att man tror att man gör gott? Att
jo, liksom absolut.
Ändmålet
jo,
är
absolut.
Ett jämlikare,
men det
trodde
nazisterna också.
Ja. Jag förstår, det är ett långt steg.
Så
dock.
Det spelar ingen roll om du tror att du gör gott eller inte.
Nej, det är okej, det är sant. Men så tar en sån enkel grej, som att man har en timme där tjejerna får spela fotboll.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, visst.
Positivt. Negativt.
Alltså, för vems pengar? Liksom...
Nej, ingens pengar. På en skola.
Ja, men då är det för någons pengar.
Nej, men att man säger att fotbollsplanen bara är för tjejer.
Men om de går ut på en gräsplan tillsammans och spelar fotboll, jag har inga problem med det, får de göra mycket mer.
Topless.
Ja, men jag förstår. Men om du är emot till exempel om du säger på en skola att säger så här, mellan 16 och 17 på fredag så är det bara tjejer som spelar fotboll här.
Det är ju segregering.
Ja, det är det.
Ja. Men
om det var så att killar inte fick boka fotbollsplanen.
Nej, det fick de inte då.
Nej, men inte just då, men om de inte fick det andra tider.
Ja.
Ja, då hade jag ju sagt att det var diskriminerande. Men om det är så att båda, om det finns en regel för att separatistiska organisationer ska få boka gemensamma utrymmen.
Jag menar sjuåringar som kanske vill spela fotboll men inte får utrymme när killarna spelar.
Separatistiska organisationer.
Ja, jag förstår, okej. Okay, ja.
Ja, men alltså,
nu tar jag bara ett exempel bara för att försöka konkretisera lite som du gjorde med bilbränderna tidigare. Jag vet inte vad det landade i, ingenting annat här. Men,
16 000.
Ja, 16, jo, okej, okay, absolut. Jag fick på nöt.
Cirka
15 000 fel. Ja. Det är konstigt, jag missade de 15 000.
Du gissade.
Ja, du
åkt för mycket i limousiner till Eskilstuna och bara gått in och betalat svarta pengar.
Jag försöker minimera min tid i Eskilstuna helt och hållet.
Jag förstår det.
Men, nej, men jag menar bara, för ibland vet jag att människor på höger blir så jävla förbannade om man ens antyder att det finns någon slags positiv tanke kring genusfrågor. Och jag tycker ändå att det finns vissa fördelar så länge man inte för det hela vägen. Jag tycker till exempel att det här nya förslaget att man ska kvotera in kvinnliga regissörer och filmproducenter är helt idiotiskt. Däremot så tycker jag att det finns aspekter av det som man ändå kan ta med in i samhället utan att för den delen säga att det är en socialistisk komplott. Eller kompott, om man föredrar det.
Ja. Ja, det är möjligt. Men när det gäller just så här, genus är precis som narkotika och multikulturalism. Det är liksom, det är en idé. Svenskarna älskar idéer. De kan bli superkära i idéer så länge de inte behöver faktiskt praktiskt genomföra någonting för att förverkliga den. Det är dessutom en grovt felaktig idé. Och den bygger på någonting som är hemskt, nämligen sexism.
Ställa könen mot varandra.
Ja, det är ett krig ingen kan vinna. Där de här två enheterna egentligen är kompletterande funktioner för arten. Sen är ju samhället modernt så man behöver inte följa riktigt det naturliga på det sättet. Men
man kan ligga ändå.
Det kan man absolut och gör om man får.
Nej, men det finns mycket idioti inom alla ideologier. Men det finns ju också saker som man kan ta med sig.
Jo, fast det här är en ideologi som säger att biologiskt kön inte existerar. Samtidigt som den säger att det ena könet är ondskefullt i grunden och det andra är gott och oskyldigt i grunden. Det är ren sexism. Inget annat.
Nej, såklart att det finns biologiska
och
kön.
Genomför du policy, det vill säga politik baserat på den här idén, då blir det sexism, det blir diskriminering, vilket du ser överallt i vårt skolsystem och diagnostisering av pojkar med ADHD och flickor med ADHD för den delen också. 6% för flickor, 12% för pojkar just nu.
Det går väl väldigt dåligt för killar just nu också, rent generellt.
Med all rätt, det har gått väldigt bra för rätt mediokra män genom alla tider.
Ja, så är det ju också.
Det där har du kollektivisten i dig. Och den
nej. Det här är, du säger att jag inte är ute och ser folk. Jag ser folk. Om jag får välja en värld med bara kvinnor eller bara män. Här är jävlar vad jag skulle välja kvinnor alla dagar i veckan. Inte bara för att få ligga med dem utan även för att de är lite mer... Eller jag föredrar inga kvinnor heller egentligen. Men om jag hatar både män och kvinnor. Men om jag skulle välja... Fast om jag ska säga vilken grupp jag hatar lite mer så är det män. Man går på någon fotbollsmatch eller någonting. Det är lite... Det kanske inte har så mycket med det här att göra. Men jag håller med, man ska inte göra politik av för mycket ideologi. Men jag menar bara att jag tror kanske inte att den stora socialistiska draken är boven i allt. Men hjärnevask, okej, det borde produceras. Jag håller med dig. Men om du pratar om konformism och så vidare, det tycker jag är lite intressant. För jag ser mig själv som ganska apolitisk nu. Jag är inte med varken vänster eller höger. För att jag ser den konformismen på båda sidor. Jag menar, även på högersidan så är det plötsligt, man börjar lyssna på röster som bara uttrycker någonting. Jag såg att du hade Katarina Janouch i din podcast till exempel. Folk säger så här, ja det här, hon sa lite saker om Sverige och plötsligt så var folk emot henne. Det stämmer ju. Men varför skulle man överhuvudtaget ta henne på? Vad är det hon? Vilken röst uttryckte hon? Varför hade du henne som gäst i din podcast?
Jag hade henne som gäst. Dels därför att många hade velat att jag skulle ha henne som gäst.
Jag förstår det.
Jag tackar inte ja till alla förslag jag får. Men sen så undersökte jag just den där intervjun i förhållande. För SVT hade också gjort en undersökning av hennes intervju i tjeckisk TV. Och kommit fram till att hon hade fel på samtliga punkter. Och grejen är att de ljög. Så är det inte. Hon hade de få fakta hon faktiskt sa, hade hon mer rätt på än SVT. Mycket mer rätt på. Och det är därför jag tog in henne. Och när du säger så här, men jag tycker högersidan är konformistisk. Ja, jag håller med dig med så här. Sverige är superkonformistiskt. Och borgarna, det du kallar högersidan, de sysslar ju bara med att upprätthålla den här socialistiska demokratin. Och det är det som är problemet. Att det liksom... Alltså när vänstern säger en sak, då är det allmän sanning och så måste ena andra sidan förhålla sig till det. Eller om högern råkar få rätt i någonting mot all förmodan, då går vänstern över och håller med om det. Och sen så diskuteras bara detaljer istället för att diskutera principer. Alltså själva grunden. Det gör inte vi i det här landet speciellt mycket, utan det vi diskuterar det är hur vi har redan bestämt vart vi ska. Det enda vi kan diskutera nu, det är detaljer. Hur ska vi ta oss dit?
Okay.
That's it.
Ja, nej, jag tänker bara om just konformism och den typen av groupthink är så provocerande för dig, så känns det ändå, om jag får utifrån placera dig på en skala, så känns det som att din podcast och dina forum ändå får fram en åsikter som ligger mer till höger än till vänster på den politiska svenska skalan. Korrekt? Och det är inget fel, men jag bara
vet
säger...
Vet jag inte riktigt. Nej, okay. Därför att, så här, narkotika har jag grävt i länge. Mm. Alltså, så här, libertarianer är ju traditionellt...
Bokstavligt talat.
Precis, exakt. Libertarianer är, jag brukar beskriva det väldigt enkelt som ekonomiskt höger. Alltså, jag vill ha mindre skatter, mindre välfärdsstat, mer eget ansvar. Men kulturellt vänster, det vill säga mer frihet. Du får ligga med vem du vill, ta vilka droger du vill, skjuta vilka vapen du vill. Så det är...
Inte så kodig känns det där.
Nej, men det som jag pratar om i min show också är just att det finns de här bubblorna. Och det kan man ju se i amerikansk politisk samtal också. Att om man är republikan så måste du plötsligt omfamna folk som på något sätt finns i den sfären, oavsett om de är idioter eller inte. Och nu tar jag bara ett namn här som Janors, men jag brukar ibland gå in och läsa på hennes sida, Katarina Magazine, vad heter det, hon sitter och skriver olika texter. Och jag läser dem nästan religiöst, alltså, för att jag förstår inte varför ingen då på högerkanten, eller det som jag ser som högerkanten, säger så här: det här är helt, finns inget värde här. Det här är en åsikt bland tusen andra åsikter. Den tillför ingenting till någon slags debatt. Det finns inget värde, och bara för att du är en offentlig person som plötsligt då bryter med någon slags vad man får säga eller något tabu, så ska hon då hyllas som någon slags fritänkare och nydanare. Finns ingen, hon skrev en text för någon månad sedan där hon sa, det fanns en tid där vi levde utan rädsla i Sverige, skrev hon. Och så var det en bild då på henne och hennes barn. Och det pratade jag också om i min show, att det är kul när man frågar folk som sa att det var bättre förr, att det är väldigt svårt att få ett exakt årtal. För så fort folk säger årtal så är det lätt att då skjuta det i sank. Liksom. Men hon var väldigt tydlig. Hon sa, 2006 var den här bilden tagen. Då var det kanon.
Det var fantastiskt. Det var ju också det år jag tog som start för bilbränder. SCB faktiskt.
Började inte ni båda med stand-up 2006?
Nej, 2007 började jag.
Okej, ni missade det där magiska året.
Men jag är ju för det första inte en sån som säger att det var bättre förr.
Nej, hon säger då 2006. Hon säger, skriver, jag ser så bekymmerslös ut. Jag är trygg. Jag tillhör de som kan jämföra hur det var för 5-10 år sedan. Jag minns hur jag levde i tryggt och harmoniskt land. Jag var inte rädd att gå ut i skogen för att jogga. Jag hade hörlurar med musik i öronen. Kommer du ihåg den tiden, Jakob, när folk hade hörlurar?
Ja, those were the days.
Nu finns det inga som säljer hörlurar längre. Jag gick på krogen utan en tanke på att något skulle hända mig. Sexuella övergrepp och våldtäkt, det var något som tillhörde undantaget. Inte reglerna, som det är nu. Du vet, när det är regel man går ut, man måste tyvärr bli våldtagen av ett gäng. Ja, det här menar jag då. Här finns ju ett utrymme för någon som är en, ja, men exempelvis som du, Aron, som är en fritänkare, någon som vill bryta med konformism och säga så här, vänta nu. Här till exempel, det här låter ju nästan idiotiskt.
Jag kan ju inte ta ansvar för vad Katarina
absolut
skriver.
Absolut inte, det säger jag inte. Men jag säger bara att om du nu tycker att konformism och groupthink är ett av de största problemen inom det svenska, så finns ju det även utanför socialdemokratins
gräv.
Det verkar vara ett stort svenskt problem. Och då skulle kanske vara intressant att höra fler folk från höger som också påtalar det och slår även mot folk som
sina
står
egna.
På höger.
Fast man får ta saker i rätt ordning. Och när högern sitter vid makten och är dumma kollektivister, då får jag slå mot dem. Men just som det är nu idag, så är det så att sossarna har byggt det här landet, de dominerar det här landet, hela samhällssystemet är byggt efter deras vision. Det är sossarna som ska bort nu. Om SD tar över i höst eller om alliansen tar över i höst spelar ingen roll. Systemet är som systemet är. Det kommer fortfarande vara ett socialdemokratiskt land. Jag har problem med det. Jag vill förändra det. Jag vill liberalisera det.
Du är mot makten, eller är du mot makten vilka som än sitter där, eller är du mot
konformismen?
Vad jag säger är att svenskarna var ett konformistiskt folk. Yeah. Socialismen gifte sig med dem. Det är en kollektivistisk, konformistisk ideologi. De två tillsammans har skapat det här drömsamhället som funkade väldigt, väldigt bra under en väldigt, väldigt kort tid. Det är ett historiskt undantag i Sveriges fall. Och det har också att göra med att det är ett folk som är beredda att ge upp mer eller mindre allt för trygghet. Eller upplevelsen av trygghet. Och det är därför jag inte fäster så där jättestor vikt vid huruvida Katarina Janouch känner sig tryggare idag eller inte. Därför
nej.
Att jag har sett den här utvecklingen under hela mitt liv. För jag växte upp i Bergshamra utanför Stockholm. Och när jag föddes i Bergshamra, norra Bergshamra, då var det ett ställe där det bodde pensionärer och svenska familjer som just hade fått sitt första barn strax innan de skulle få sitt andra barn och flytta ut mot Täby. Och sen så under min uppväxt så byggde Södra Bergshamra, som då var Sveriges mest på sosiesvenska välintegrerade område med 152 nationaliteter eller fler. Och problem uppstod ju direkt. Inte bara mellan svenskar och invandrare, framförallt mellan olika typer av invandrare. Därför att de gillar inte heller varandra. Och det är också en sån här grej som stör mig med svenskar. När liksom Jimmy Åkesson på partiledardebatten här för några veckor sedan, han är den enda som säger att gruppvåldtäktsökningen beror på invandrare. Invandring. Och de andra vägrar än säga att det är så. Men när han säger invandrare, då är ju det alla invandrare. Att det här är någonting som... Det här är, så är det inte, utan det är några invandrargrupper, bland annat afghaner, som har oproportionerligt hög våldtäkt.
Och, ja, men
och då måste man kunna säga det. För kan du inte säga det, då kan du inte lösa problemet. Och den här gruppen behöver hjälp att lösa problemet. Då ska du kunna hjälpa dem. Men framförallt så är det ju ett internt problem som de måste ta tag i. Men de kan aldrig ta tag i det om samhället hjälper till att mörka det. Det går inte.
Nej, så jag antar att du är för att etniskt ursprung på våldtäktsmän och så vidare ska vara öppet, och det kan man väl absolut tycka. Man ska väl säga då att afghaner, ja, vad kan om de
jag nu... förstår inte hur du drar den slutsatsen från någonting annat. Det handlar om att ta reda på i varje fall.
Men om man ska hjälpa folk så är det
precis, i varje fall i verkligheten så ska du ta reda på så mycket fakta som möjligt. Vad du sen lägger för värdering i de faktorna, det är upp till dig. Men jag personligen lägger ingen värdering, utan jag försöker ta reda på ett sakförhållande.
Jo, men då menar jag att du antar att du tycker att Brå ska härleda härkomst.
Jag tycker absolut att Brå ska göra det.
Det var det jag sa.
Om statistiken ser ut som den gör. Ja. Alltså om det är så att vi inte har någon ökning av gruppvåldtäkter, så ser jag liksom ingen större anledning att göra det. Men ja, nu har
precis,
vi det.
Det var det jag sa.
Fast du försöker få det till att det är en principiell fråga.
Nej, det är inte en principiell fråga. Jag menar bara att om du vill hjälpa folk, så är det ju bra att veta vilka människor, vilka folkgrupper som är överrepresenterade.
Ja.
Och sen är då frågan, beror det på, är det kulturellt? Är det att de kommer med en viss bild? Eller vad beror det här på? Det är ju nästa steg. Hur hjälper man folk? Ska man hjälpa folk när de kommer hit direkt? Absolut, det är nästa fråga. Men jag vet inte riktigt. Ja, Jimmy Åkesson, ska man verkligen framhålla Jimmy Åkesson som ett bra exempel?
Såg du partiledardebatten?
Jag såg den.
Ja, vad kände du eller tänkte när du såg den?
Jag tänker att folk har rört sig väldigt mycket mot hans håll. Jag tänker att folk...
Jag såg en hel radda partiledare som alltså inte har ord för att beskriva en verklighet som deras väljare, helt oavsett om de röstar på SD eller inte, ser. De beskriver inte, de lever inte, de är helt inkapabla, och de kommer från partikulturer som har tagit fram dem, vilket betyder att hela partierna är inkapabla att göra det de ska. Sen att huruvida SD kan göra, nej, jag tror inte det. Jag tror att de är sossarna mellan 50 och 70, och jag vill inte se mer av det. Så det är liksom inte, men vad jag menar är att Jimmy Åkesson, med det han tycker och sättet han ser på världen, han säger i alla fall vad han ser.
Jimmy just känns ju som att han har en ganska grundläggande idé om vad som bör göras.
Ja, absolut.
Och har drivit den politiken i 20 års tid. Och det känns som att de andra partiledarna närmat sig honom. Det är svårt för dem att konkurrera med honom när de nästan säger någonting mellan raderna, medan Jimmy säger det rakt ut och så vidare. Så att jag tror att det är ett svårt lopp för dem att möta SD nu. Alltså verkligheten har ju fallit i SDs knä också. De hade ju inte kunnat, alltså deras politik har sett likadan ut hela tiden. Sen då fick de ju hela den här flyktingkrisen i knät, som såklart var en jävla bra grej för dem. Det kan man ju inte stiga under stolen med.
Jo, nej, men så är det. Och den var ju en utlösande faktor utan tvekan, därför att de andra partierna drev på. Men ser du på Sveriges utveckling för Jimmys del, nu spekulerar jag bara för jag känner ju inte Jimmy, men jag skulle tro att ser man det som han, så har det väl bara blivit värre och värre under hela hans liv, skulle jag tro.
Att han ser att Sverige har blivit värre och värre.
Ja, men för att han vill ju inte se den här utvecklingen.
Liksom. Nej.
Så det tror jag inte specifikt har med flyktingkrisen att göra, utan det har att göra med att han såg, och för min egen del som tredje generationens invandrare, alltså för min del, mina mor och farföräldrar var väldigt tydliga med hur det brukar se ut för de flesta invandrargrupper när de kommer till ett nytt land. Att första generationen blir maffia, andra generationen är någonstans mitt emellan, ofta entreprenörer, för de kanske inte får ett vanligt jobb.
Myndighetsjobb.
Sen, precis, exakt. Och sen tredje generationen, jurister, läkare och natur. Och den kulturen.
Så du tar tre generationer att integrera?
Ja, det här var mina morföräldrar sa till mig. De hade inte heller någon utbildning, men det var deras samlade livserfarenhet, ja, kan man säga. Så att det är så här, ja, så är det. Och vill du ta emot mycket invandring, och om du tror att det lönar sig på andra sätt, då får du fan väga kostnader mot intäkter.
Absolut.
Ja. Det också... Och det har ju inte våra politiker gjort alls.
Nej, men det finns väl också en ganska stor del av den svenska självbilden är väl att vi är ett land som hjälper folk.
Alltså... Precis, och det är ju en helt falsk bild.
Givetvis sen kriget och så vidare, en svensk tiger och allt det här. Det var ju, vi har ju byggt en del av det svenska på det, så det är ganska svårt att bryta med det. Det är lite som man ibland utifrån kan ifrågasätta amerikanska vapenlagar och så vidare från Europa, kan man tänka, är de inte kloka? Men man måste förstå att det är en stor del av många amerikaners självbild.
Hela självbilden.
Ja, men alltså, det är inte bara självbild. Jag kan förklara ideologiskt för er varför det är viktigt att få bära vapen.
Ja, det kan du jättegärna göra.
Nej, men det är super... Nej, men kort, bara kort. Jag blir kort.
Nej, du säger
därför
kort,
att det okay. finns alltid en risk att ditt lands ledning blir diktatorisk. Och då ska du som medborgare kunna försvara dig.
Ja, det var ett kort svar.
Mot ditt eget land.
Mot din egen regering. Exakt. Någonting som svenskarna verkligen, verkligen borde lärt sig.
För
det här är ett av få länder i världen som aldrig haft en revolution. Och det märks så tydligt.
Mm.
Så tydligt.
Nästa år kanske du kan sätta igång den 1 maj.
Ja, jag tror att jag redan har satt igång den.
Ja, det
var, när jag faller,
det oroar mig.
När jag, det oroar fler i år.
När jag faller så finns det en transa bakom mig i röd t-shirt som kommer plocka upp, krossa socialismen-fanan och bara marschera framåt.
Hon har bråttom till ett Schyffert-gig, kan jag tänka mig.
Hon är inte en honen.
Nej, jag ber om ursäkt. Förlåt.
Och när Aron tar över det här landet, Messiah, det är den första som skjuts i nacken på gärdet.
Jag hoppas inte de behöver några begåvade komiker också. Jag tyckte förra veckan med Oskar Schia var ändå lite mer...
Ja, men det måste kunna se lite annorlunda
ut. Ja, det var, det, fast det var mer det var, lättsamt tyckte jag.
Var det mindre skvaller om Pernilla Wahlgren den här gången?
Ja, det var det. Jag faktiskt hade hoppats att Aron skulle komma.
Jag måste ändå säga, för nu när du berättat vem Oskar är och att han känner Benjamin Ingrosso. Ja. Alltså, besvikelsen jag känner över att han inte vann. Alltså, jag känner ändå, Benjamin, om du lyssnar nu, att hela Sveriges öde och framtid vilade på dina axlar den där kvällen när du skulle åka ner.
Ja.
Och du bara svek.
Helt land.
Det är konstigt just i den frågan att det var så, storyn var ju ingenstans i Sverige, om man bara pratar snabbt om Eurovision, att han kom ju typ sist. Alltså han fick ju en massa jurygrupper
gav honom poäng.
Ja, men, jo, men det var tack vare jurygrupperna.
Ja, han låg tvåa när jurygrupperna hade...
Ja, och sen fick Europas folk säga sitt.
Ingen gillar honom.
Kom han fyra från slutet, vilket är typ Albanien-nivå.
Ja, det är bedrövligt.
Ja, om jag då får vara lite så...
Min kompis Kai som tittar hävdade att det beror på att han hade för breda höfter.
Ah. Sådana childbearing hips.
Ja, nej men, ja, men det gillade tydligen. Kai har en dotter som är 4-5 och hon tycker inte om det.
Till skillnad då från hon Netta från Israel som HBTQ hade... ja. Pride.
Ja, men Benjamin,
festival han, symbolen som nu hatas av hela vänstern.
Ja,
ja.
Men Benjamin, nu ska det vara Jerusalem nästa år.
You can't please them all.
Nej, nu ska det vara Jerusalem nästa år det här.
Ja, det blir kul. Benjamin la upp en bild på Instagram. Tystnad i salen. Benjamin la upp en bild här på Instagram som jag tyckte var roligt efter han löp den här. Här står jag casually posing with all my voters.
Två stycken.
Nej,
det är
två stycken. Jättekul. Och folk,
självironisk.
Ja, men folk skrev, man sa, gud vad roligt, jag skrev till och med, hallå, det här tyckte jag var kul.
Ja.
Kudos, Benjamin. Sen några dagar senare skrev man så här, förlåt, jag glömde. All cred till @jackcoops97 som gjorde det här mimet. Han har bara lagt upp så jag går från att tänka så här, vilken sköning, han har humor som jag inte trodde att han hade.
Nej.
Sen visar sig att han har inte det, han har bara retweetat.
Fast han har ju, det är ju självdistansen då, även om någon annan har gjort det.
Okay.
Och så har han breda höfter.
Fint.
Jag menar, du tog ju illa vid dig för att jag pratade om, du vet, Schyfferts mycket...
Nej,
välrakade punkkulor.
Nej, verkligen inte.
Alltså, välrakade
jag,
med en skrynklig.
Nej, som sagt, jag tog inte illa upp. Jag blev däremot förvånad att du ens lyssnade, men jag misstänkte att det var Schyffert som var ett rött skynke. Ja, kan vara så.
Lite så, sen så vill man ju få chansen att komma hit.
Ja, visst.
Och då måste man rycka i håret, ni är precis som tjejer på skolgården.
Sen är ju Freakshow lite alt-right-kompatibel faktiskt.
Vi har haft både Hasse Brontén och Thomas Järnfeldt.
Det har vi.
Ja, men då.
Så vi är där ute och fiskar.
Alt-right, ja. Men det är, de här, det är så här att, först var jag jude.
Mm.
Och sen var jag knarkare.
Det är fortfarande i min bok.
Och sen var jag knarkare.
Ja, just det.
Och det är ju så när man bor i ett kollektivistiskt land att folk liksom tittar inte på dig som dig, utan de kommer alltid försöka härröra dig till en viss grupp.
Ja.
Och det, så är det ju med dig, så är det med dig Jakob, så är det med vår stackars ljudtekniker Jonas.
Producent.
Producent, förlåt. Verkligen förlåt.
Det är två olika yrken.
Jag vet, det är som dagisfröken och förskolepedagog. vet du det? Men det, och det är irriterande att det är så.
Absolut.
Och jag kan bara säga så här, jag är inte vare sig rasist eller nationalist eller har någonsin egentligen sett mig som alt-right, vad det nu faktiskt innebär, eftersom de i mina ögon är etnonationalister i någon mån. Och jag tror ju på liksom en sekulär, liberal, västerländsk demokrati, och jag vill jättegärna se en sån i det här landet, och jag tycker inte det borde vara så jävla konstigt för er att höra, därför att ni som kollektiv svenskarna har ju hejat på alla andra befrielserörelser i alla andra länder, så nu när det kommer en befrielserörelse här som försöker befria er från det socialistiska oket, från ert falska marxistiska medvetande, då tycker jag faktiskt att ja, det kan väl åtminstone överväga saken.
Messiah, vi borde ta rygg.
Jag känner ändå att jag klumpas ihop här med en svenskhet som jag har ägnat hela mitt liv åt att försöka röra mig bort ifrån. Ja. Alltså jag ser mig själv som så extremt utanför det som pågår i vardagen. Så att det tror jag i så fall jag blir provocerad mer av, att jag klumpas ihop med någon slags sån gemene svensks bild.
Jag måste dra, jag ska vara konferensier för SSU i ABF-huset alldeles strax.
Det är sant.
Ja visst, det är ett LO-arrangemang.
Hälsa från mig.
Ja, det ska jag göra. Ja. Vad
kolla
kul.
Om de kan boka honom nästa år.
Ja, det är valrörelse i år.
Ja, det är ju det.
Det är faktiskt.
Ja. Det här var intressant, Aron. Man kan följa dig på att Aron Flam. Man kan lyssna på din podcast Dekonstruktiv kritik. Man kan, nästa 1 maj kan man se dig gå runt med ett ännu större tåg, kan jag tänka mig, där du ska krossa socialismen.
Vi får se. Alltså, eventuellt så är det så i valet i höst att jag faktiskt har krossat socialismen, i vilket fall vi antingen firar 1 maj för nästa år då som en frihetsdag. Befrielse. Vi befriar oss. Ja, vi är friheten.
Jag tycker så här. Jag
har Jonathan Lejonhjärta låter det som nästan.
Trevligt.
Jag har en idé här. Vi kan väl bara, för jag var ju med i Let's Dance förra året, och då är det varje vecka. Förra veckan så var det special där man får välja en kamp eller någonting viktigt för en, och så ska man dansa då, tillägna den dansen. Jag tänker ju nästa år att du skulle kunna vara med i Let's Dance. Ja. Och att det skulle vara rätt intressant. För att nu var Jon Henrik Fjällgren, han samen, var där. Och han sa så här, det här är min dans då, en cha-cha för kampen för ett självständigt Sápmi.
Jaha,
ja,
wow.
Ja, men det vore intressant. Aron, du skulle kunna stå där, ska man säga. Plats på golvet för Aron och Sigrid i en cha-cha. Nu krossar vi socialismen. Det här skulle jag vilja se.
En riverdance för libertarianismen.
Eller hur? Det är en fredagsunderhållning.
Ja, det här skulle gå hem. Tack, chips.
Tack för att ni har lyssnat. Ja, nästa Aron. Vecka är vi tillbaka med någon i familjen Ingrosso.
Absolut. Tack så jättemycket för att jag fick komma, grabbar.
Ja. Hej då, vi hörs. Puss.
Trevlig helg.
Hej då.